I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse, med mig har jag Kristoffer Gullin och Fredrik Sandberg. Välkommen tillbaka.
Tackar.
Hallå.
Du skulle ju varit med på livepodden där på EKR Expo, men hade fått en liten förkylning och feber och allmän misär.
Ja, jag låg nedbäddad där i 3 dagar. Det var, eller fler dagar än så var det. Men det har gått över och nu är det friska tag här. Men det var lite synd att missa livepodden, det var en kul grej.
Ja, det var riktigt roligt.
Det finns potential att göra där någonting riktigt bra där.
Mm. Vi hade ju lite diskussion om vi skulle sitta eller stå upp. Och jag företrädde ju sittgruppen då och var själv i det. Och var då i minoritet i den frågan. Men det var första du sa efteråt att ni skulle suttit ner. Och då kände jag Fredrik och Esse.
Mm. Ja, men precis, för det funkar mer också om man ska titta på det. För det kan man ju faktiskt livesända eller sända upp på tuben sen. Eller lite så här.
Jag vet inte, du hade nog ingen åsikt i frågan, Kristoffer. Du bara följde med.
Ja, alltså, jag föredrar ju att stå om man ska göra sådana där saker. Jag tycker ju gärna om att jobba med händerna och det. Och då tycker jag att det är mycket enklare när man står upp.
Ja, det är du och Bosse Bildoktor helt enkelt.
Absolut.
Vi har många trevliga ämnen här. Vi har strejk på Tesla-laddare. Vi har Polestar som avyttras. Vi har... vad har vi? Vi har ljus som inte tänds. Men däremot blända framöver. Vi har ID7-er. Vi har Bingolotto. Lite konstigt hur de kom in här. Och Fredrik Sandberg har provkört Byd Seal U. Men först så en liten fråga här. Hur har din vecka varit? Fredrik Sandberg tar vi då, i och med att du inte har varit med på ett tag.
Ja, det var ju hektiskt. Vi har ju skickat en tidning till tryck den här veckan.
Som vanligt, ja.
Ja, som, inte som vanligt, men en gång i månaden är det ungefär. Och det är härligt att få hålla på med den där gamla verksamheten. Det redaktionella arbetet kring en tidning. Det finns inget, en romantik i det. Nej, men det finns en viss romantik. Men det är bra. Och sen har jag lyssnat på en podd som handlar om Print is dead, long live print, och sånt heter den. Som handlar om en. Men också fick jag lite
inspiration.
Det finns en hierarki i en tidning liksom. Man lyfter fram det som är viktigast och sådär. Man kan lyfta fram grejer på ett annat sätt. Men det är frågan hur länge pappret överlever. Det får vi se. Men det vi har i alla fall gjort det i veckan. Och det blev ett jävligt bra nummer.
Ja, och det behöver inte vara papper för att läsa tidningen heller. Utan finns på Readly framförallt, om man vill ha lite mellanting.
Exakt, på Readly. Och sen har vi faktiskt en app man kan läsa i. Och sen har vi naturligtvis på vår webbsida lägger vi ut alla artiklar som man kan läsa om man är prenumerant. Så att det finns. Mm. Och nu har vi börjat göra video också.
Just det har
jag sett. Är det konkurrens jag hör?
Ja, visst. Det är
väldigt festligt där.
Kanske jag måste släppa en tidning nu.
Ja, du kanske måste släppa en tidning nu.
Jag har ju kunnat se det var väl inte på video, men det var ju via foto där att du har varit i Portugal och provkört lite bil.
Ja, BMW. Just det har jag också gjort, ja. Men det var ju inte i veckan, men det var väl förra veckan var det. Det var jag med BMW ner till Portugal och körde dels det där CE02 som är en skoter och en motorcykel-ish någonting. 11 kilowatts motor. Så man måste ju ha motorcykelkort för att köra någon form av det. Men de säljer den även med en 45 km i timmen version då. Med samma motor, 11 kW. Och den ser ganska spacad ut. Rolig sak faktiskt. Mm. Dyr, 70 000 någonting.
Elmotorcyklar har vi ju sett går fantastiskt bra. Eller hur var det då?
Nej, eller inte.
Nej, precis.
Nej,
det är
exakt.
Väl två, både Vessla och Cake som gick i konken här senaste veckan.
Men BMW har ju resurser. De kallar den för C då. Och det
de
är ju för
att
det är experimentverkstad. De provar och ser och tar fram grejer och sådär. De kommer att hålla det där vid livet. Det var jättetrevligt att köra i alla fall. Men sen var det var ju inte huvudakten. Det var inte därför jag åkte till Portugal. Utan det var ju då för att köra BMW iX2 och Mini Countryman. Som
det
bygger på samma,
intresserad.
Ja, båda bygger på samma plattform då. 64,8 kWh, två motorer på 230 kW. Samma som iX1 alltså. Framtagen i Tyskland, tillverkade i Tyskland också. Så att det är ju tre olika bilmodeller har de nu på samma bottenplatta. Och det här hade jag gärna berättat jättemycket om, men nu har de ju de här embargorna. Att, ja, det är ett otyg det där tycker jag. Man åker som journalist och sen får man inte säga någonting för en viss datum. Samtidigt är det ju där, det är ju bra för att då får alla komma ut med nyheten samtidigt.
Så är det ju för tidningar där. Embargo framförallt handlar ju i den branschen mer om någon form av rättvisa än att biltillverkarna själva som behöver det naturligtvis.
Ja, precis. Och sen de vill väl ha störst impact också kan jag tänka på att allt bara kommer ut. Så. Men jag vet, det är väl kanske av hänsyn som det är. Samtidigt så jag tror jag svårt och rent lagligt så kan de där embargo som man skriver under, de betyder något så mycket.
Nej, men de kan ju välja att inte bjuda in det på nästa Portugal.
Exakt. Och ja, det ska mycket till när man spränger ett sånt här embargo. Jag vet inte.
Sen har vi de här hemliga bilarna som inte har visats upp ännu någonstans. Så. Och den där det är ju intressant, för då har vi ju också lite böter om de skulle visas upp. Och då det är ju spännande att se hur det skulle, vad ska vi säga det, hur det skulle bli rent juridiskt. Men jag satt faktiskt och läste de här avtalen här nu från mina hemliga bilar.
Jag tänkte precis fråga, vilka hemliga bilar har du sett? Då blev jag nyfiken på, kan du inte avslöja det?
Nej, de är ju hemliga då. Så att...
Precis, kan vi inte bara testa den här teorin och så släpper du allt här nu?
Men om man kollade Touring-videon så stod det ju GTX på en av boxarna. Det är ju allt jag har att säga. I den frågan. Och utöver den frågan så sa jag också att när de skriver med avtalen då som att du får böta jättemycket pengar, men då är det faktiskt om man medvetet läcker.
Ja,
sa jag sen. Så att det, och det är väl fullt rimligt. Det är ju nästan spionage, inte, det är ju nästan industrisabotage och läcka det medvetet, tänker jag. Det är ju en viss skillnad att det råkar komma i en video för att bilarna står nära
varandra. Mm, just det. Ja, det blir sant. Men, det är sant. Ja, nog om det. Det är våra huvudvärk, inte våra läsares huvudvärk. De blir
det är verkligen inte huvudämnet i den här podden. Jag skulle väl nästan säga att huvudämnet är att Kristoffer Gullin kan stå och spionera på sin gulingula EX30.
Det kan jag. Jag blev så glad. Jag är ju tydligen den enda som har beställt en gul EX30 i Uppsala. Så att när jag åkte förbi, jag åker förbi deras liksom där bilarna hamnar hos Volvo när jag åker hem. Så att jag åker förbi där varje dag och så där stod en gul Volvo. Så var jag naturligtvis tvungen att ringa på en gång. Och jodå, det är min bil, så att jag har ett preliminärt leveransdatum på den på torsdag.
Grattis.
Det vore himla trevligt om det håller sig, för att jag lämnar tillbaka ID7:an jag åker nu på onsdag, så att det blir perfekt.
Kul.
Så att det kanske
bra färgval.
Ja, är man YouTuber och då vill man lite synas.
Och sen är det ju påsk också snart.
Så att... Ja, precis. Jag får sätta på foliera huven orange eller något för näbb.
Yep.
Men kan du inte sätta på, ja, precis som näbb, det är ju där man. Jag kan ju tycka att det är enormt icke mig att sätta upp så här julgransbelysning i bilar. Du vet, man har en sån liten ljusstake där framme, ja, som man ser, ja, alla. Men bästa är när man sätter mustasch och skägg på fronten, ja, på bilen. Då är det då känner jag att man är godare.
Ja, jo.
Men jag har ju varit ute och kört Enyaq RS Coupé här också. Skodas, den uppdaterade versionen från 2024. Så att nu har jag blivit förälskad i Skoda igen.
Ja, jag körde också den. Jag vet inte om jag pratar om det. Men jag körde också den där nya uppdaterade.
Ja.
På långtur uppe i Norrbotten i smällkalla vintern. Och testade laddning med och utan förvärmning. Och det är ju en game changer, förvärmning, ska jag säga.
Alltså, det gör ju så otroligt mycket. Jag åkte till Grums.
Ja.
Ja. Med RSN. Och så kom jag dit. Och det är ju en lördag. Det är ju liksom precis sportlovstider just nu. Kommer till Tesla Supercharger där och bara inser att det är 10 bilar i kö här. Och det låg någon bil i diket också. Det var liksom så här, det var kaosartad scen här. Och liksom man bara, det är så bilar överallt. Och bara, men det här var ju inte så roligt. Hur ska man lösa det här liksom? Jag vill ju inte sitta här i flera timmar. Upp med ChargeFinder, som är världens bästa app. Och konstaterat att 100 meter bort bakom ett hus finns det ju en 350 kilowattare. Så jag åker dit. Ja, det är ledigt, inte en bil där. Så kopplar in, laddar och sen, det var ju kortbetalning och de tog 5 kronor. Tesla tog 5,40. Även för medlemmar, för att det var högt tryck där. Så att det är tråkigt för dem som stod i kö.
Ja. Men det där var det med mig också förra gången i Värnamo på alla ställen. Att man kommer och så är det fullt och så hittar man en annan runt hörnet som är ledig. Ja, det är helt, ja, jag fattar ingenting.
Nej, och även om du faktiskt behöver. Värnamo finns ju hur mycket laddare som helst. Och skulle det vara så att du tvunget ska ha Ionity av olika anledningar. Exempelvis att Ken Power-laddarna vid Max där, som är recharge bara 400 volt och lite sådana saker. Så det är inte långt mellan Värnamo och Ljungby norra, kan jag ju säga. I Laganland där. Dra vidare. Så att det är... Om man lyckas kua i Värnamo så...
Ja, precis. Det är ju märkligt. Men, ja.
Fredrik och jag hade lite så här... För ChargeFinder så...
Just det, produktutveckling.
Precis, produktutveckling. Om man står nära en laddare som är det liksom mycket trafik på... Då skulle man ju kunna få en push-notis från ChargeFinder-appen som bara, du, det finns lediga laddare 2 kilometer ifrån dig.
Exakt.
Den får ni gratis, ChargeFinder-teamet.
Exakt.
Ja. Den får de. Yep. Den första gratis, den första fixen gratis. På tal om Skoda och värme och sånt, så har vi fått ett litet läsarmail här ifrån Upplands Väsby, vet jag, råkar jag veta att de håller till. Hej Esse, tack för en bra podd. Och så inom parentes elbilsveckan då. Bra och vara förtydliga. Och YouTube-kanal. Jag lyssnar alltid på elbilsveckan i mina Google Pixel Buds Pro när jag nattar min dotter som är 1 år. Jag köpte en begagnad Skoda Enyaq IV 80 för några veckor sedan efter att ha kommit fram till att den är perfekt som familjebil. Internet älskar den och jag och min fru älskar den. Tysta bil, bekväm och rymlig. Jag vill med detta säga att du måste sluta racka ner på Skoda Enyaq innan 2024 års modell. Den är inte optimal för säljare som åker runt Sverige varje vecka, men för oss andra som åker 1 eller 2 långresor per år och annars åker till och från jobbet, handlar i köpcentrum, hämtar och lämnar på föris. Ja, Stockholm. Åker och slänger sopor. Gör du det med bilen? Ja, köp något på Marketplace. På andra sidan stan och så vidare, så är den en kanonbil. Jag får lätt 30 mils vinterräckvidd utan optimal förvärmning. Varje gång du nämner den bilen är det tillsammans med ord som katastrof och eller hål i huvudet. Säg något positivt, det är en grym bil. Tack på förhand. Först och främst så försöker jag ju då skylla här på att det där låter inte som mina ord, utan det låter som Christopher Gullin. Hål i huvudet, har jag sagt
och, det kan ha varit så att jag kanske har pratat om MEB-plattformen i sig. Men jag har ju ansett att Enyaq är elbilens Volvo V70. Liksom. Det är den bilen som fixar allt och som är den bästa familjebilen. Det som har varit lite problem med den, det är ju just MEB-plattformen i sig. Att den inte har haft batteriförvärmning, den har inte autocharge. Den har varit lite trög och jobbig att ladda publikt med. Det har ju som sagt varit problem med hela MEB-plattformen.
Don Crash här som det handlar om ifrån rockbandet Heat för övrigt. Kul att är man lite starstruck. Han skriver dock följande då när jag försöker skylla på dig, att nej, du försöker inte skylla på Gullin. Så att ja, jag får stå för mina ord.
Ja, ja, nej, men då tar jag tillbaka allt. Jag skyller ifrån mig på dig också. Jag sitter bara och berättar hur bra
vi har
klagar.
Vi har hyllat den där bilen tillräckligt mycket, tycker jag. Vi har skrivit mycket bra om den där bilen. Alltså en jacken. Men det blev ju ett väldigt lyft, får man ändå säga, med förvärmning.
Ja, och jag...
Och även med de starkare motorerna, alltså den var lite trött. Alltså alla de där med B-bilarna tyckte jag var lite med trötta i SUV-utförande. Alltså. Att man inte tog tillvara på elmotorns härliga vridmoment redan från start är lite konstigt, tycker jag. Det är inte... men nu känns de ju bättre, faktiskt. De
blir lite det är lite kul att jag kör... ID7 som jag kör nu, den kommer jag dra ner poäng från, för att jag körde Skodan först och kom på ett... Det här är ju så här man ska göra det. Mm. Så sätter man sig i ID7 och så blir den lite trött liksom.
Men vad är det bakhjulsdrivna du kör?
Det kör ID7 är ju Skodan RS, det var ju fyrhjulsdrift. Ja, men jag tänkte, det finns andra saker, och vi ska ju prata om ID7 sen, som jag tänker att vi kan nämna då, om just den. Men ska man köpa en MEB-bil, så det är Skodan man ska köpa.
Det är, så är det ju. Jag är också, därför blev jag lite förvånad. Jag vill mena att de här bilarna, MEB-bilarna innan 2024, är generellt sett bra bilar. Det är också, om man skulle räkna plattform hur de säljer, så är de bäst säljande bilarna i Sverige i alla fall, och kanske också i Europa. Om man räknar samman allihopa, ID4, Skodan, Audi Q4 och sådär. Det ger en stor förbättring årsmodell 2024, både då som du nämnde motoreffekt, förvärmningen är en game changer, men om du inte behöver DC-ladda på språng så ofta, ja, men då är ju det en parameter som inte behöver tas med. Men om vi ska köpa begagnade bilar kontra ny, så gäller det för alla att vara medvetna om det där. Ser ju fortfarande folk som nu köper bilar här på som sista årsmodellen då, innan den fick förvärme på ID4 och så vidare, är fortfarande förvånad att det går så långsamt.
Mm.
Det känns som att vi har informerat om det många gånger. Men uppenbarligen tillräckligt för vissa, och uppenbarligen alldeles för tillräckligt för många.
Ja, just det.
Sådär. Men jag har märkt det i min senaste video om Tesla-strejken, som vi dessutom ska komma in på här nu. Så var jag ganska kritisk mot IF Metall och deras oförmåga att förklara varför man strejkar. Men jag var också lite kritisk på hur Tesla kommunicerar med, juxa lite med siffror för att verka att det ska vara mindre som strejkar och så vidare. Och dessutom så kände jag att jag behövde göra lite IF Metalls jobb här nu och förklara vad är fördelen med kollektivavtal och sådana saker. Och då fick jag ju direkt då att jag inte är opartisk. Men sen naturligtvis då, för det var någon från Tesla som kände att jag var för positiv för facket då. Samtidigt så, sen så kom ju nästa då, det var det visst att jag var opartisk åt båda hållen. Och tyckte jag var lite roligt, för det är väl inte det som är att göra fram båda sidorna.
Jag var opartisk åt båda hållen.
Ja, precis, jag var opartisk åt båda hållen.
Det måste ha något fel på det här.
Samma person, ja precis. Och det handlar ju inte om... Det handlar ju inte om, alltså att rapportera de här grejerna handlar inte nödvändigtvis om att inte vara rak och tydlig om olika sidors för- och nackdelar, utan det handlar ju raka motsatsen. Och då kan det ju vara så att i ena stunden så pratar man positiva saker och i andra stunden pratar man negativa saker. Sådär. Jag minns också från Volvo, herregud vad långt ifrån det var, jag inte alls var nu. Jag minns från Apple-världen då, när jag höll på mycket om det. Så var det också sådär att folk, ja men det är så otydligt vad SE tycker om Apple, sådär. Precis som att man måste ha en samlad åsikt om att antingen är allting bra eller allting dåligt. Och så är ju ingenting, för ofta är ju en sak som är bra har ju då ett annat mynt av den sidan som är dåligt då, exempelvis. Sådär. Där har vi MEB-plattformen i ett nötskal, tycker jag. Vi går vidare till och diskuterar då Seco och Tesla Chargers. När man trodde att IF Metall och hela fackföreningsrörelsen inte hade några så mycket mer ammunition heter det, kvar. Och trodde att det skulle vara kall konflikt för evigt. I mitt fall tror jag det. Och det kanske också blir. då går Seco ut och sätter nätägarna i sympatistrejk och blockad mot att installera nya laddplatser. De får inte ens projektera laddplatserna. Så att om Tesla skulle ansöka om effekt för att kunna installera en laddplats om ett år, så får de inte ens svar på det, helt enkelt. Och då undrar ju folk, eller kanske någon i alla fall, vad har det med Seco att göra? Är det inte elektriker som kopplar in sådana saker? Seco är ju kommunikation och servicefacket. Och i det så ligger då nätägarna, deras medarbetare och alltså kommunala nätägare eller Eon eller Vattenfall. Eller vad har ni, vem betalar ni era räkningar till där uppe? I
norr? Vattenfall.
Mm. Ja. Och då är det dem då. Och det är alltså själva nätanslutningen. Och i och med att det är ju ett monopolförfarande så går det ju inte att komma runt den grejen där. Så att så länge den här blockaden, så länge den här strejken är, så ser jag inte som att det kan bli några nya Tesla-laddare överhuvudtaget då. Vilket ju naturligtvis är en jätteproblematisk grej. Vi har ju väntat här nere i Malmö, så har vi ju inga Tesla-laddare här nere, och den närmast som är i Lödde, den är för bara Tesla-bilar. Och den är dessutom 150 kilowattare, de gamla. Och dessutom till på att vad du än är på dygnet, vilket år du än är där, eller vilken tid på året, så är det bara massa norska bilar som står laddade där hela tiden. Det verkar vara deras stora laddplats på vägen ner till Europa. Så då har vi hoppats på att vi ska få ner laddare i Lund. Och om vi ska åka ut österut så har vi hoppats på de nya Tesla-laddarna i Hörby. Inget av detta blir av. Göteborg har ju också brist på laddare. Där var också några som skulle sättas upp. De kommer inte heller bli av. Så där har ju Seco och fackföreningsrörelsen verkligen ställt till det för elbilister då i praktiken. Naturligtvis med syftet att sätta press på Tesla i den här konflikten. Det behöver inte kommenteras, det bara är som det är.
Ja, nej, men det är väl lite så. Man kan
konstatera. Ja, men det ser ju väldigt
mycket... Erik har ett missnöjt ansikte.
Ja, men det ser ut det är väldigt mycket maffiametoder. Alltså, det går ju inte att komma ifrån det. Att man skickar ut sina polare att liksom trycka till dem på ett annat håll. Liksom. För i familjen så håller vi... Alltså, det är ju... Samtidigt så är ju den svenska modellen har ju tjänat oss väl. Det är på många sätt. Liksom. Det har ju varit en bra modell. Vi har ju haft... fred på arbetsmarknaden sedan 30-talet nästan. Det har varit några skärmytslingar här och där, men det har inte varit några stora grejer. Så att det finns ju en väldigt bra tradition, kan man säga, på många sätt. Och jag förstår att folk vill hålla fast vid den. Men när det börjar se ut så här så vet jag inte. Och sen är det ju också det här att man har ju läst alla på vänsterkanten framför allt som har pratat om klimatförhotet som ett stort problem och att vi måste offra saker för att vi ska lösa de problemen. Men om det handlar om att luckra upp fackets rättighet så tror jag inte att det är någon som är intresserad av att offra någonting där. Liksom. Att om de står i vägen för Teslas expansion och elbilsutvecklingen. Liksom. Det är facket, man kan ju säga att facket står i vägen för en liksom mer klimatneutral fordonsflotta.
I det här fallet, just med Supercharger i alla fall, så blir det ju så.
Ja, det blir ju så att de sätter käpparna i hjulet på elektrifieringen. Liksom. Var det inte bråttom nyss? Var det inte liksom viktigt det här med elektrifieringen och fordonsflottan?
Men du, Fredrik, jag har hört att du är lite kommunistiskt lag på en event.
Ja, jag tycker, jag ser ju, om man nu tittar på elbils, man vill ju ha fler elbilar på vägen och byta ut fossila, och vi vill ställa om energisystemet som står för ungefär 80% av alla koldioxidutsläpp i världen. Så det är ju en energifråga stort i mångt och mycket, så är ju klimatfrågan en energifråga. Vi måste byta energislag. Och när man så att jag är ju då på elbilens sida, kan man säga. Och jag ser ju att politiken kanske inte är vägen att gå framåt om vi ska ställa om energimarknaden. Jag tycker att man ser, den nuvarande regeringen har gjort helt om nu och tagit bort allt stöd, och man har inga liksom egentligen några ersättningar för det här. Och så får vi se Ebba Busch Thor stå vid en bensinpump på Instagram och med ett stort leende och säga grattis, nu blir det billigare att tanka. Alltså för mig, jag vet som att, jag vet inte, hur vulgärt får det bli liksom? Jag förstår också grejen att man måste få ner priset på diesel för att vi ska rädda lantbruket och sådana saker. Att det är jobbigt för människor att betala väldigt mycket vid pump. Alltså, det finns absolut, jag förstår det. Men man behöver inte som politiker kanske gå ut och ställa sig med ett stort leende vid bensinmacken. Alltså, det här är ju ett nödvändigt ont i sådana fall hon har fått göra då. Om hon måste tillfredsställa lantbrukare eller för att folk ska råda tanka. Liksom. Det kan ju inte vara någonting som man firar och gör en stor Instagram-installation av. Jag vet inte, för mig det blev lite för mycket där. Så jag skrev en ledare där jag gav mig på den nuvarande regeringen och deras politik och tycker att det är katastrof de håller på med. Och att de fiskar är väldigt, inte kanske fiskar grumliga vatten, men det är populism. Och det hela den här elbilsutvecklingen, elbilsfrågan har ju hamnat i det så kallade kulturkriget. Där man är på högersidan tycker om att, alltså längre ut på högersidan då, så har elbilar blivit synonymt med någon jävla miljömupsgrej och man hatar dem lika mycket som man hatar alla andra i vänster. På vänsterkanten så kanske elbilar, ja det vet jag inte riktigt. Men på höger, Donald Trump, det första han kommer göra om han nu blir valpresident, det är att riva upp Joe Bidens alla stödåtgärder till en grön energisektor, tror jag. Så att elbilsfrågan, när jag var ute och körde bil i Umeå till exempel, i min Tesla, som, så kommer det fram en sån här EPA-traktor och börjar spy ut svart rök på min bil liksom. Som ett liksom...
Va?
Ja, ja. Det är cold rolling kallas det ju. Det gör ju det i USA också. De har gjort det på Prius och sådär. Det har blivit på elbilar också. Sådär. Så att den har ju
Det tror jag aldrig jag har varit med om i
Sverige. Nej, jag har varit... I've been there. Så att, ja.
Men jag kör sällan Tesla. Och det är väl de som är mest utsatta,
om
jag har förstått det.
Om man ut, hur regeringen och Ebba Busch som här har pratat om elbilar. Hur man är så omedveten också om den energiomställning, den kraft som finns i svensk industri här. Vi har liksom främsta, jättebra forskare i alla fall. I Uppsala som sysslar med batteriutveckling, vi har liksom, vi leder hela det europeiska batteriprogrammet, vi har Northvolt, vi har Volvo, vi har liksom ABB, vi har allt. Reuters kallar Sverige för det, liksom Silicon Valley och Green Tech. Liksom. Här är framtidens teknik som vi kan tjäna pengar på och bygga upp en industri kring. Och vad gör Ebba Busch Thor? Hon ställer sig vid en bensinpump och gratulerar sig själv att hon har sänkt pris på bensin. Någonstans tycker jag att det där är ganska vulgärt och irriterande, korkat. Vilket jag framförde i min ledare och då fick jag ett mejl. Jag har fått några mejl där. Det blev kallat för kommunistpack och jävla miljöpartist. Ja.
Mm.
Kommunistpack också. Men det är så tydligt. Det blir mer och mer tydligt. Man kommer inte kunna prata om de här sakerna sakligt heller snart. Liksom. Utan det här... Energiomställningen handlar också som allting annat i det här kulturkrigsgrejen. Att man tar en position och så när det är skyttegravskrig emellan. Ingen kommer lyssna på den andra. Liksom. Och jag tycker det är sorgligt. Liksom. Jag kanske överdriver. Vad säger ni?
Nej, men alltså, jag upplever att elbilar är väldigt polariserande. Så. Jag är ju inte som Peter. Jag tycker ju om bilar. Jag tycker det är jätteroligt med bilar.
Ja.
Mm. Elbilar är en del utav det.
Ja.
Alltså entusiastbilar med stora motorer är något jag älskar. Och Honda Ioniq 5N där, så att den låter liksom så här, fantastiskt. Jag tycker om det jättemycket.
Ja.
Men det har blivit så extremt vi och dom känsla när det är liksom bilar och versus elbilar. Och jag säger inte att någon sida är bättre än den andra. Men...
Nej, men det är otroligt. Jag har all respekt för folk som digger och mekar med bilar och som tycker om fossilbilar och som älskar sin 1,6 liters diesel Honda. Liksom. Jag har inga problem att förstå det. Jag tänker inte sitta och... Liksom, jag ska aldrig klanka ner på någon som kör en bensinbil för att jag kör bensinbil. Varför ska jag göra det för? Det är liksom, det är ens privata val. Liksom. Men varför ska man ge sig på folk som vill köra elbil då? För att nu är det en jävla miljöpartist som kommer här och ska berätta för mig. Det är ju så konstig grej. Liksom. Jag förstår inte det.
Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Vi borde kunna liksom samlas kring ett bilintresse.
Ja, precis. Det går liksom. Sen kanske det är så att elbilstekniken tar över och fossila bilar åker ut för att det är en gammal teknik. Och då får man väl sörja det lite grann. Så får man gå vidare i livet. Jag tycker till exempel att det är jättesorgligt att man inte får en stämpel i tunnelbana på ett kort när man skriver in där. Liksom, mekanisk.
Ja, det är bättre om jag kan hålla med.
Men det finns ju mycket jag sörjer. Det finns ju mycket man sörjer från gammal teknik. Liksom.
Entusiastbilar tror jag underbart kvar.
Ja, entusiastbilar kommer att
utnyttjas.
Ja, det tror jag absolut. På samma sätt som ångloken liksom.
Ja, men precis. I vardagen så är det liksom, så är elbilen bättre. Men när det kommer till entusiastfordon, då har jag ännu inte sett en elbil som kan liksom mäta sig med en otroligt trevlig V8 liksom, eller liknande. Alltså Audi R8 V10-motor, det är ju en fantastisk bil för mig. Det är ju en så här affischbil jag hade.
Mm.
Och elbilen har inte det idag. Den har mycket annat, men den har inte...
I beg to differ, men okej.
Okay. Ja, det är intressanta samtal och det här med förändringar är komplicerat och jobbigt för många. Och det brukar ata sig i denna typen av ordet populism användes här av Fredrik. Och jag är väl benägen att hålla med. Alla snabba förändringar får en backlash.
Ja.
För det går för snabbt och det är för jobbigt för många. Och sen också när det blir lite tuffare tider finns inte pengarna där. Så som vi tyvärr har Cake då, som vi nämnde, Vessla och andra elektrifieringsbolag har drabbats av. Och så. Men sen i slutändan så fortgår ju transformeringen. Mm. Det är ju så här faktiskt att vi ska inte själva ta oss på alldeles för stort allvar. Och skulle det vara något så att både jag, Fredrik och Kristoffer Gullin försvann från denna jorden här hastigt och plötsligt och lustigt, så skulle elektrifieringen ändå fortsätta utan oss. Så är det ju. Och även Ebba Busch Thor kan ju inte förändra det heller.
Nej,
några som har varit lite illa ute på grund av den här förändringen i ekonomin och delvis elektrifieringen är ju Polestar, som när Polestar 4 presenterades så gjordes det av en märkbart tunn och ofokuserad Thomas Ingla, vd då för Polestar, den gamla tyska designchefen på Volvo då, som startade Polestar. Och då var det inte riktigt heller, det är ett bolag som bokstavligt talat blöder pengar, men framförallt blöder man det genom skulder då till fabrikerna, fabriken där Polestar 2 tillverkas och som då ägs av Volvo, så att skulden ligger mycket hos Volvo då. Men att man också bränner pengar hela tiden, det är allting Polestar gör är ju snyggare än de flesta andra. Folk som jobbar på Polestar är generellt sett snyggare än oss andra också. Jag har fått bra hjälp där på mässan av många, många trevliga människor som alla klär sig bra och allting är så himla polerat och fint. Och då pratades det också om att Volvo egentligen vill avyttra Polestar, men att man då avyttrar det till, så att säga, aktieägarna, vilket ju egentligen är ett annat ord för att Geely då får ta det stora ansvaret för Polestar. Och det blev ju klart nu också då att det är precis den övergången som sker. Och det som händer då är att man behåller 18% ägande av Polestar. Och Geely då kommer att få 78,7% kan man säga. Sen så finns det ju fler aktieägare här. Men det blir Geely som är den stora moden då till Polestar framöver istället för Volvo. Och nu är det ju många då som har frågat, ja men vågar jag köpa en Polestar? Och mitt svar på den frågan är väl att det var några veckor för sent att fråga det, för att nu så är det ju helt plötsligt säkrare då att köpa en Polestar. För om det hade funnits någon risk att Geely inte skulle fortsätta finansiera Polestar, så hade man ju inte tagit den här abrovinken nu då. Och sen är det ju, om vi ser på framtiden, så finns det ju två stycken positiva stora parametrar i detta. Det ena är ju att Polestar är ganska trevliga bilar. Vi ska prata om Fisker här senare. Och där är det inte det, om man kollar på vad vi får när vi köper, så är det inte riktigt lika självklart att säga det att Fisker Ocean här, men det är riktigt bra hårdvara, riktigt bra mjukvara, det här kommer gå bra. Jag tror inte riktigt man får den känslan där. Medan på Polestar så är det ju så här att när vi sitter i en Polestar-bil så känner vi att, ja men det här, jag känner i alla fall att det här måste ju gå, för att de gör väldigt mycket bra grejer. Och sen är det ju också så här att Polestar 2 är ju en av de mest framgångsrika elbilarna i Sverige och Europa. Jag tror att det var den 11:e mest sålda elbilen i Europa. Och klart, 11:e, ja, topp 3 är ju bättre. Jo, fast de som är på topp 10, då har vi hela det här MIB-klustret. Vi har ju Tesla Model Y, Model 3 också kanske. Men det finns ju rätt många bilar från rätt många stora tillverkare som ligger efter Polestar 2. Så det är ju en populär bil även om den har varit dyr att tillverka då. Och sen så är det ju det här att de har Polestar 4 som ju faktiskt redan har börjat tillverkas. Eller i alla fall får man en spot i fabriken, eller hur, Gullin?
Kanske.
Kanske.
Kanske att jag fick ett mejl igår.
Fick ett mejl.
Hej, din Polestar har fått en plats i fabrikens kö.
Ja, det gick väldigt snabbt det där.
Beräknad leverans är augusti.
Oj.
Så jag känner att jag har fortfarande inte gått igenom med finansiering eller någonting sånt. Jag känner att jag behöver bestämma mig snart.
Gud vad kul. Redan i augusti de börjar leverera. Så detta är ju då, den är nog förhållandevis bra marginal på den rena elbilsplattformen.
Det hoppas jag, med det priset.
Ja, SCA-plattformen. Den är inte billig, den där bilen Polestar 4 jämfört med Seeker 001 som man kan mellan tummen och pekfingret tänka sig att de kostar ungefär lika mycket att tillverka. Sen så har vi Polestar 3 då som ju faktiskt kom och börja tillverkas nu. Det ser väl ut som att man har löst det som var problem med då EX90-plattformen.
De ska väl börja med provkörningar på den när som helst nu. Jag har sett att de har skrivit det.
Trevligt. Så ja, det har väl aldrig sett så ljust ut för Polestar som nu. Jag menar, många andra bolag sitter i samma ekonomiska situation utan att de kanske tagit fram en elbil som säljer, alltså Lucid Air varken säljer bilar eller genererar pengar, och det är ju jättemånga bitillverkare som har problem. Och sen, det för svensk del är ju också så att Polestar måste ju vara det nya bilmärket som har absolut bäst serviceorganisation i och med sin koppling till Volvo-handeln. Jag har inga som helst oroskänslor för Polestar. Så jag har ju någon sån här, hur de startade skulle vi prata om också. Jag har ju någon sån här romantiserad bild av att det fanns ett gäng entusiaster på Volvo som tyckte att det gick långsamt i elektrifieringen för Volvo. Och så sa Volvo, men här får ni ett eget bolag och så bygger vi en liten kub till er, så kan ni ta fram nya rena elbilar, fantastiskt, allting är bra. Och så gick de och gjorde detta då. Jag presenterade en teori för Alrik på Automotorsport. Han bara skrattade och sa att så var det inte.
Nej, vad sa Alrik att det var då?
Alrik sa faktiskt inte vad det handlade om. Men teorin handlar ju om att Håkan Samuelsson ville ha upp börsvärdet på Volvo. Och genom att då äga ett renodlat elbilsföretag som ju var väldigt populärt där ett tag fram till nyss att äga. Så kunde man då få upp värdet på Volvo.
Fast de presenterade ju Polestar innan Tesla presenterade Model 3, va?
Nej.
För Teslas Model 3-visning var ju en sån där vattendelare i Håkan Samuelssons mentala förståelse för elbilar. När fasen var den? Det kanske var
för efter... Volvo visade ju upp konceptbilen 2016 och då var det ju fortfarande Volvo-branding på den. När visades Polestar 2 upp då?
Nej, den visades upp då. Jag var där. Jag var ju i Shanghai när de visade upp Polestar 1 och även Polestar 2. Fast det var ju bara ett koncept som såg ut som någonting. Vi åkte ju dit och de presenterade det nya varumärket. Och först ut av alla deras kommande elbilar var en laddhybrid. Och det var så här, vad gör ni redan där? Det kändes väldigt konstigt. Men, och det, enligt, jag tror att det handlar om att de tömde lagret. För man hade köpt på, Volvo hade köpt på sig en jäkla massa dyra laddhybridceller från LG Chem. Man hade fått ett kastkontrakt därifrån. Så de hade inte sålt tillräckligt mycket laddhybrider heller. Så de hade ett lager på väldigt dyra batterier.
Så du menar att de tog fram Polestar 1 för att de hade för mycket laddceller?
De kunde slänga in tre batterier i en bil. Så de blev av med tre. Och sen så kunde de räkna ut exakt hur många de skulle bygga för att bli av med alla de där batterierna.
Gud, vad tråkigt.
Jag sa det där till dem på Volvo, någon som stod där, någon snubbe. Det här är ju ungefär för att tömma laget. Hur vet du det? Han sa något sånt där att jag fick det i stort sett bekräftat på plats.
Fan. Nej, det är inte okej alltså. Men jag skulle säga att 2017 då så blev det ju klart att Polestar då skulle bli ett eget elbilsmärke. När var du i Shanghai, sa du?
Det var 2016 det. Det var ju Håkan Samuelsson som, när han ju berättade att när Tesla visade Model 3 och fick igen, jag vet inte, hundratusentals order på en bil som ingen hade sett i verkligheten eller ens suttit i, som de förstod att det fanns ju marknad för elbilar. Att det här var ju liksom, det var ju en ögonöppnare för väldigt många i industrin, tror jag. Och det gjorde väl då att man satsade order på elbilar. Han trodde ju inte på elbilar innan, riktigt.
Nej. Men han sa ju det att det aldrig skulle vara rena elbilar, trodde inte alls på det.
Nej, precis. Sen
bara bytte hela natten.
Ja, exakt. Och det var ju Model 3 liksom. Men då att starta ett nytt elbilsmärke var väl kanske lite desperat grej liksom. Man måste vara med på det här tåget, men de kunde inte ställa om Volvo helt och hållet på en gång. Så de måste ha något att komma med. Och då skapar de Polestar liksom. Och visst, det kanske var för att få lyfta Volvos aktiekurs också, men det var nog mer också strategiskt att kunna vara med på tåget, att finnas där med liksom. Och de kunde sätta spjutspetsforskningen då kanske, eller liksom slänga ta fram de dyra nya så teknikerna med Polestar som sen kan ta sig över av Volvo eller någonting.
Mm. Och det har man ju verkligen gjort med tanke på att dels var Polestar 2 är ju så mycket bättre när det kommer till systemet då, än man sitter här nu med sin XC40 eller EX40 som kommer heta från med årsmodell 2024 och kollar på den här lilla mesiga skärmen som ser exakt likadan ut som fossilvarianten och bara känns som att, är det här verkligen en elbil?
EX30?
40 in.
EX40, ja.
För det som sen blev då XC40, nuvarande då kommande EX40 då, det är ju samma bil med nytt namn här inför årsmodell 2025. Presenteras i samband då med det som sen skulle bli Polestar 2. Och det var ju 40.1 respektive 40.2 då. Alltså tvåan var Polestar 2. Fattar ni?
Mm.
EX40, ja. Och så det var ju en Volvo från början då. Och det var ju då den som man tog. Och CMA-plattformen skulle aldrig bli en elbil när den presenterades här nu. Den skulle aldrig, det var aldrig tanken på det. Utan det var fossil och plug-in hybriden skulle aldrig vara en elbil. Det är därför också den har de här kardantunneln och sånt.
Det är lite roligt just det där, för att XC40 en plug-in hybrid blev ju aldrig någon riktigt bra plug-in hybrid. Den var ju ganska dålig plug-in hybrid.
Mm. Jag har dålig plug-in hybrid kännedom generellt sett.
För nej, men när min första, när min elektriska XC40 gick sönder och stod på verkstad i flera månader, så fick jag först en laddhybrid XC40. Och den var ju katastrof. Fullkomligt värdelös.
Intressant.
Och ja. det är många andra som har sagt det även efteråt.
Mm. Men ja, där ser man sådär. Så att det finns många teser om Polestar. Det vi kan konstatera är att bolaget fick då sitt namn ifrån varumärket då, Polestar. Som ju var ett bolag som jobbade med optimering av just fossilbilar. Och tävlade i fossilbilars mästerskap här nu för länge sedan. Så det finns ju ingen logik i själva namnet, men jag tycker namnet är ett väldigt vackert namn på vackra bilar ändå. Mm. Det sägs också att det här, för att hela det här bolaget Polestar startade ju som Flash Engineering då, och så tävlar de i de här STCC-mästerskapen och BTCC och sådär. Och sen så startade man ju en optimerings, en, ja, där man kunde optimera Volvos motorer som en egen division. Och sen så därefter sen så satte man ju igång och göra lite samarbeten då, som man tog fram C30 Polestar Performance Concept 2010. Och sen och sålde då också, du kunde ju till och med när du byggde din Volvo där lägga på den här Polestar Performance.
Det kan du fortfarande göra. Jaha, Polestar Engineered.
Jaha, Polestar Engineered heter det numera. Och så, sen släppte man lite Polestar-varianter då av S60 och V60 och XC60. Tack. Det är för mycket X här. Och sådär. Sen,
det här är bilar man har reglat över.
Sen så helt plötsligt så köpte man då upp Polestar Performance-delen. Volvo gjorde det för hytlösa mängder pengar. 10 gånger mer än vad det ansågs vara värt typ. Någonstans hade man ju behov av det där namnet på något sätt. Sen så finns ju det här bolaget som tävlar. Det finns ju kvar. Fast det heter ju Cyan Racing nu. Cyan Racing. Och de tävlar med Lincoln Co-bilar. Så att det är verkligen en sån här, det har blivit en sån här gilig grej i det här bolaget.
Men vilken snygg P1800 de har byggt. Apropå
ja.
Ingenting.
Ja, apropå ingenting. Så där har ni lite det. Men nu nya sagan nu är ett Polestar som är mer direkt ägt då av Geely. Och så länge inte Geely kraschar, för det är ju inte omöjligt att sånt händer. Vi kollade ju på hela den här Evergreen-koncernen, fastighetskoncernen då, som satte spiken i kistan för hela NEFS-grejen och sånt. Men Geely är ju inte i kinesisk fastighetsbransch, lyckligtvis.
Nej, de är ju 200 bilmärkesbranschen.
Ja, precis. De är ju en av de här som kommer att tävla då med Volkswagen och BYD och vad heter de? SAIC.
Ja, men alltså, de har ju Lotus och de har Polestar och de har Seeker och de har Volvo och de har ju inblandade i Mercedes.
Lincoln Co. Jag tror att det är de som vi har i Sverige.
Det är de vi har i Sverige liksom. Det är fortfarande helt obegripligt. Det sa man redan då när Polestar bildades. Varför gör ni det här Volvo? Det här är hål i huvudet. Satsa istället på att bygga egna snygga coola elbilar som folk vill ha. Varför ska ni göra det här? Varför ska ni skänka bort det till ett okänt varumärke för? Det är jättekonstigt och det tycker jag fortfarande. Det är ingenting som har förändrats där. Jag tycker det här är liksom det vansinne på längden och bredden. Liksom. Och så nu när de dessutom har Seeker som ska konkurrera med dem i den egna koncernen. Och alltså, det är bara konstigt. Jag förstår det inte.
Du kan ju inte jämföra Seeker 001 och Polestar 4 på någon form av logiska argument och lämna att Polestar 4 är bättre köp då.
Nej, det går
det
inte.
Är bättre köp.
Nej, vi har inte kört bilarna, men jag tror inte heller att det är liksom någon...
Polestar 4 har lårbensstöd, det har inte Seeker 001.
Ja.
Dealbreaker.
Men någonstans så handlar ju Polestar om de här känslomässiga attributen istället.
Ja, men jag vet inte. Volvo har väl gjort väldigt fina premiumprodukter den senaste tiden som är liksom känslomässiga. Så det räcker bli över. Liksom. Varför ska man...
Mot Volvo, ja. Men jämför med Polestar
och Seeker. Ja, men Seeker, jag tyckte ganska snabbt att det blev ganska emotionellt. Det var ju väldigt fin den där bilen som jag körde. Den nollarättaren, det är en stenhårt. Jag tyckte att det var bra.
Fredrik Sandberg, nära sina känslor.
Ja, exakt. Ja, väldigt... känslorna utanpå... Jag tycker det är fortfarande konstigt, hela den där strategin. Och nu undrar man ju dessutom då, om Geely äger betydligt mer av Polestar, är det inte då bara en av många Kina-bilar?
Det är ju nog så att Polestar-systemet kommer att vara lite mindre benäget på att köra oss av diket och sådana saker än vad Seeker är.
Vi får väl se helt enkelt när vi får chans att köra Polestar 4. Förhoppningsvis. Men... Ja, vi får väl, som sagt, det återstår att se.
Just det, det återstår att säga. För mig är ju till exempel EX30 en väldigt tydlig Kina-bil. Volvo.
Ja, det är väl det, ja, det håller jag med om. Vi kan ta det i ett annat avsnitt.
Ja. För nu ska vi gå vidare här och prata om ID7, för att ID7 Tourer har ju presenterats och visats upp, och den har jag suttit i, och den är ju trevlig att sitta i, precis som ID7 standard då, eller Sportback eller halvkombi eller vad de kallar den. Men vi har alltså ett rejält med lastutrymme där bak, 605 liter. Om vi trycker fram baksätena något lite genom en liten... Vi tar fram en liten distans, kan man säga, där bak. Så vi trycker fram dem så de får lite, de som sitter där får sitta lite mer raka. Och då får vi 605 liter. Annars har vi 545 liter. Och det som är alltid med kombi, det är att det känns som att så fort vi får liter volym då på kombi, så känns det som att det är väldigt lite för kombi. Medan så fort vi har så här sportback-varianter och delvis sedaner också, så känns det som att det är så mycket för våra sportback och sedaner. Men det handlar väl om hur vi mäter då, att vi någonstans trycker ut volymen längst bak, och där mäter vi ju inte längre, för att vi mäter ju bara upp det här tydligen ju nivå.
Precis, så, de här lite måtten som det är de
pratar om. Så då är den ju sådär. Men den är ju, det är inte den största kombin på planeten, men det är ju också, det kanske är den trevligaste elkombin som finns just nu för sitt pris. Jag kan ju tänka mig att BMW i5 Touring är det. Tourer på Volkswagen, Touring på BMW. Jag tror ingen lider av att äga en BMW i5 Touring, så att säga.
Men det är en mycket trevlig bil.
Men den är ju lite dyrare också. Så ID7
marginellt.
Och det är ju krisendiet av ID-bilarna då. Någonstans. Jag tror att det aldrig kommer vara så mycket härifrån nu, så kommer bara Volkswagens elbilar bli lite mindre glättiga. Ska vi använda det ordet? Lite mindre skärm i mitten med ganska färgglada typografi och sådär. Och kanske gå tillbaka lite till hur det var innan. Om vi kollar på exempel ID2ALL då, som visar ett lite mer konservativt språk. Men jag har bara en fråga till dig, Kristoffer Glin. Håller du med mig om att ID7 är en magisk bil att köra?
Magisk bil är nog att dra på det. Alltså, den är ju jättetrevlig. Men är den magisk verkligen? Det är ett ganska starkt ord.
Jag tyckte den var jättefin. Jag provkörde den ju när det är i Frankrike. Den var ju jättefin att köra. Men magiskt kanske var det är hur många bilar är magiskt ska köra. Det är väl typ, ja, Porsche Taycan tycker jag är väldigt magiskt att köra. Audi e-tron GT har ju viss magi.
Om man kommer in i den.
Ja, det är det då. Men, ja, men, ja,
nej, men det håller jag med om. Det Mercedes är helt fantastiska EQS, bilar.
AMG 53 är också magisk. Men där är ju kanske inte...
Det kanske definierar vad magi är. Ja, jag precis. Tänker så här, njuta komfort på motorvägen och bara ta den framåt.
Då är det magiskt, bara... absolut. Jag tyckte den var klockren. Ja,
och det är ju precis det den gör. Jag åkte ju till Jönköping med den igår fram och tillbaka. Och alltså att ligga på motorväg med ID7:an är ju fantastiskt. Du har ett jättebra styrsystem. Travel Assistant i deras bilar är ju fantastiskt bra. Och det går snabbt att ladda och du är snabbt vidare och det är liksom, nej, det håller jag med om. Absolut. Och den här bilen som jag kör nu, den är ju samma som du hade. Den har ju det adaptiva chassit som också gör det väldigt komfortabelt.
Ja, det är spännande för jag hade kört den utan det chassit. Tänk om nej, resten av bilarna är värdelösa. Ja,
precis, det är ju det som är lite problematiskt.
Man måste ha det till valet.
Ja.
Ja, och grejen är ju att så som bilen är i grundutrustning nu för 660 559 eller vad det nu kostar, så lägger du på 15 000 till så får du det adaptiva chassit. Och det tycker jag är väl spenderade pengar.
Ska vi säga obligatoriskt.
Men något annat paket så skulle, ja, det skulle jag nästan säga. Men något annat paket tycker jag inte att man behöver egentligen. Jag har sett att vissa av så här, att den måste kosta 800 000 för att bli användbar. Jag förstår inte vad det är de behöver. För att det är en bra grundutrustning. I den
men det var väl innan Edition, eller först, eller heter de inte. Men det var innan den här...
Nej, jag svarade på någon kommentar bara här i veckan. Liksom, att oj, 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 vilken miljonbil. Men hur kommer du ens upp i en miljon?
Ja, det ska till rätt mycket. Det.
Att komma upp i en miljon med en BMW i5 Tourer. Det är nog inga problem.
Nej, den börjar ju liksom på 640 000, eller 840 000. Mm.
Men vad är det du... Okej, okay, nej men det är ju så. Det är ju lätt att glömma vad man definierar då. I övrigt så är ju... Den är ju... Designmässigt så ID7 är ju... Jag upplever att Touren, alltså kombin, är mer harmonisk. Och det känns som att det så ID7 ska se ut. Det är ju inte den vackraste bilen så. Den står inte ut. Den är bara en Volkswagen elbil. Men stor och komfortabel. Men har du andra saker, Gullin, som tar ner känslan lite?
Alltså, jag tycker ju inte om de här rattknapparna.
Nej.
Även om nu Geely-gruppen har jobbat hårt, eller kanske de inte har gjort, för att få värre rattknappar. Både Zeekr 001 och EX30 har ju sämre knappar än vad Volkswagen har. Men just efter man kommer precis från Skoda, det som jag nämnde tidigare här, där det bara finns rattknappar. Du har rullhjul på ratten. Det bara funkar. Och sen så sätter man sig i det här touch-schabla-grejen. Liksom. Nej, det är inte grejen.
Att man inte bara tog Skoda-ratten. Den är uppenbarligen kompatibel med plattformen.
Och sen så upplever jag att Skodas mjukvara fortfarande är bättre än Volkswagens. Volkswagens upplever jag som rörig och liksom du kan inte göra någonting på skärmen utan allting är gömt i menyer och det finns liksom tre olika ställen du har genvägar på. Det säger kanske en del om ett system kan jag känna. Trycker jag på stolsvärmen då hamnar jag på klimatmenyn och där kan jag sen sätta på stolsvärmen. I Skodan så trycker jag på stolsvärmen och då sätter den på stolsvärmen. Det är liksom de här små grejerna som jag känner att Volkswagen fortfarande snubblar på.
Det ska sägas att man får investera lite i hemskärmen där märkte jag för att jag hade just på denna ID7:an då så ändrade jag till, ja, alltså jag fick min Spotify för att jag ville ha den och jag kan trycka upp där direkt och så vidare och la lite tid på att konfigurera systemet och sen så satte man en annan ID-bil och bara nej, vad är mina inställningar? Sådär. Och sen när det kommer till ratten så det är väldigt otacksamt att gå från Skoda till Volkswagen där. Sen inser man ju att när man väl har ratten och äger ratten och sådär för att du äger bilen och ska ha den i 3 år. Då är det ju, då retar man inte så riktigt lika på det lika mycket som, eller alls kanske, som när vi då går mellan. Vi är så snabba på att gå mellan olika rattar och testar och så vidare. Förstår jag väl komma till att det är någonting
jo, som... Jo, absolut. Det är klart att det blir en vanlig grej om man lär sig använda ratten. Och varenda gång jag har kritiserat ratten så får jag alltid någon som säger att nej, men jag har en ID3 och jag tycker inte att det är ett stort problem. Jättebra. Men vad är det för fel på vanlig knapp?
Nej, det är 100%, 100%. Det är bara, men vet, jag är så rädd. Han nu får mejl från hårdrockare som skäller på en. Just för att inte förtydliga här att det är inte nödvändigtvis så att det är en dealbreaker den där ratten.
Nej, det skulle jag inte säga.
Det finns ju Mercedes. Mercedes-ratten har du ju inte ens möjlighet att byta låt. Utan då ska du någonstans trycka på... Du kan ju styra menyerna med ratten, styra menyerna på huvudskärmen för därmed byta låt då.
Så och då har den fyra knapprader ändå på ratten.
Och touch ja, hela paketet. Jag tyckte den var bra från början, men nu har vi faktiskt kört en EQS SUV här och testat den. Ja. Och jag tycker inte att den här ratten är speciellt bra.
Jag förstår inte varför de gör hela den. Du kan ju ändra typ allting annat med ratten.
Ja. Byta låt. Nej, men det var ju hopplöst. Jag håller nu lite med att Mercedes kanske har misslyckats där lite grann. Men
tacka vet jag BMW.
Ja.
De har scrollhjul för att byta låt och så är det knappar för volymen istället. Men vänta nu, gjorde ni inte fel här?
Ja, okej. Okay, ja. Kia måste jag ju ge en stor lov till.
Ja, Hyundai också.
Hyundai har ju, det är lite roligt. Kia har ju upp och ner med såna här switchar och sen har de med scrollhjul. Mm. Medan Hyundai Ioniq 6, den har ju de här upp- och ner-switcharna bara.
Mm.
Så de har två sådana bredvid varandra istället för att ha ett scrollhjul.
Och
sen minns man att nu bytte jag låt, jag skulle byta volym. Fasen också. Sen tycker jag alltid det är fascinerande att trycka ner för en ny låt. Jag vet inte varför jag vill trycka upp för att ha en ny låt. Men nu är vi inne på detaljer som är...
Ja, det är en mer personlig preferens.
Min stora sorg i livet. Och det kanske säger mycket om hur lite sorg jag har i livet. Men det är ju att Audi Q8 har så trevliga, fina knappar och scrollhjul. Och detta har man då tagit bort i Q6-an.
Mm.
Det känns som att Q6-an, man kollar på sån här tidslinje mellan VAG-gruppens fäbless för touch. Så kommer man se att först så var det fysiska knappar. Och sen då, i en snar framtid, kommer det ha fysiska knappar. Och så ser man de här stackars bilarna som blev utvecklade där mitt i den här eran av touch. Och sen så hann de inte lanseras förrän vi alla tyckte det var naturligt med fysiska knappar igen. Och det känns som att ID7 och Q6 är där faktiskt.
Ja.
Så är det. Men...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men vi ska gå vidare. Det blir hyfsat långt avsnitt idag. Har vi någonting mer om ID7 som du vill förtälja, Gullin, när du ändå har den inne i stallet?
Jag tycker att det är synd att man har satt upp en stor fin 15-tummare och sen bara Spotify. Vart är min YouTube?
Vänta, Dennis, kan vi ta en retur på den?
Vart är min YouTube? Vart är min YouTube?
Så här med YouTube. Ja, men, Gullin, har du alltså, det är ett intresse som du vill berätta stor, till gruppen.
Ja, alltså, och bilen laddar ju så snabbt så du behöver inte. Man hinner inte titta klart på någonting för att bilen har laddat klart. Men den är ju som gjord för liksom, media. Och så finns ingen media.
Kommer väl. Nej. Uppdatering.
Jag antar gissningsvis.
Vilket är fruktansvärt irriterande när allting ska komma sen. Kan de presentera en färdig produkt en jäkla gång? Hur svårt kan det vara att få in en YouTube-app på en gång? Det kan inte vara. Jag har ju, mina programmeringserfarenheter sträcker sig till assembler på en VSVIC 64 har de hette. Men jag har en känsla av att det inte är så svårt. Fast, vad vet
nej,
jag?
Så är det ju. Det roliga är ju att nu i kommande ID-bilar här nu så har man ju fått en wellness-app istället.
Va?
Du ska inte sitta och kolla på YouTube. Du ska trycka på wellness där. Så roliga är ju också att du har ett program som är exakt 20 minuter också då. Som är så att under tiden du laddar från 10-80%.
Alltså BMW har väl haft det där
ganska länge. Massa, det har de ju. Ja, olika moods som man ska ha.
Ja, precis.
Man känner sig lite
spänstigare. Känner du dig lite trött så kan det blåsa. Och det blir olika.
Vem använder det där alltså?
Nej, jag har ju testat det en gång. Ja. Men...
Så här. När vi var i Tyskland och filmade där. Tyskland? Vilket land var vi? Jag vet inte vilket land vi var. Vi var i något land i alla fall. För det är ganska, när vi filmade de här bilarna då, alltså i det 7-tårare då. Spanien var det förresten.
Mallorca.
Ja, Mallorca var det till och med. Just det. Då så var det rätt... Det är alltid stressigt när det är olika grupper då. För de väntar ju på de ska komma dit och sådär. Så att man stressar igenom den här bilen. Filma den. Och jag tar ju lång tid på mig för att jag vill ha många vinklar och vrån. Så när man kom till wellness-appen där och satte igång den där, det var så skönt att bara sitta där ett tag och få de här ljuden och massagen i stolen. Och jag bara, shit, jag går på den här hype-ljusen utan padon här nu. Så just i det där ögonblicket så var det var faktiskt riktigt trevligt. Och det var fina harmoniska ljus och sådär. Den gör ju ingenting annat än vad andra wellness-appar gör egentligen. Och så, eller de här olika, vad de heter, moods och sånt. Men där och då så var det faktiskt rätt gött att bara lyssna på det här ljudet. Och de här LED-belysningen pulserar i takt med och så. Men det ska vara massage i stolen för att det ska vara någonting. Det vidhåller jag.
Jag har aldrig fattat det där med massage.
Inte jag heller, tack. Alltså, vad är det för trams alltså? Vem vill ha någon hård kula som håller på att rulla i ryggen? Liksom?
Ja, visst. Det finns ingen som helst grej med det när vi kör bil. Men där och då...
Du hade en liten moment helt enkelt. Du var inne på
gott. Ja, precis. Så var det med den upplevelsen. Det jag sa det till dem också. Att YouTube, hallå. Mm. Och han som ansvarade för det, jag märkte att han blev märkbart irriterad. För det var typ vid kaffe. Så jag bara slängde mig ut med frågan. Och det var ju inte riktigt, han var väl inte beredd på den sådär. De vill väl ha någon session istället och prata om sina appar och sådär. Men han var med inte så att prata om wellness-appen. Men det var väl någonting där som gjorde att det fanns en liten irritation. Antagligen då att de säkert internt kämpar lite om resurserna och sådär. Men svaret jag fick var ju att det där måste utvecklas riktigt. Och det kan jag ju förstå, för om man går in och sätter sig i en Volvo eller Polestar så, och drar igång YouTube, så är ju den här då är det ju egentligen bara webbläsaren som drar igång och går till m.youtube.com. Och det märks ju så väl att man är inne i webbläsare med allt vad det innebär då.
Och de har ju liksom inte skärmar anpassade för det. Det blir bara...
Så YouTube, jag fick en känsla att det är på G. Och det som är så kul när vi pratar om appar och sånt på bilar och ekosystem och allting, och vi vill ha det och det kommer aldrig och så vidare. Men sen när väl på Spotify YouTube finns, då är man lite klar. Mm. Sen möjligtvis Netflix också. Ja, ja. Men det är lite så. Annars, man har ju löst 80-90% av behovet bara det finns Spotify och YouTube i bilen.
Ja, ja, Spotify räcker för mig alltså. Jag tittar inte på video i bilen.
Nej, jag tittar inte heller på video, men den här skärmen borde visa video. Ja. Det är ju som sagt mina ljudboksappar och sådana saker, och det är där jag känner att Apple CarPlay kommer in och tar över den rollen, för att biltillverkarna klarar inte av att leverera.
Jag hade ju lite protestövning där i höstas när jag liksom protesterade mot att bilen skulle bli ett nytt vardagsrum och man skulle sitta och göra allt i bilen när man laddade. Så jag började jogga varje gång jag var på snabbladdare för att plåga mig liksom. Men,
alltså varje gång jag är ute och så ska jag snabbladda, jag behöver ju sköta mikrofoner och liksom lösa batterier. Alltså,
men jag skulle vilja ha det vill jag ha då ett gym gärna vid snabbladdaren, eller ett duschrum så man kan duscha efter joggingturen. Det hade väl varit någonting.
Ja, där var du, då gäller det att du inte förvärmer bilen, kan man ju säga då, för att du hinner ju inte. Men bilar som har liggande horisontala skärmar som är av den här lite större storleken gör sig naturligtvis jättebra.
Ja, det ska ju vara obligatoriskt att ha det liksom. Det är klart det ska vara så.
Och då är det inte möjligtvis när du står och väntar och laddar och sådana saker, även om du kan hinna dra igång det lite om du är ute och jogga. Men det är ju där du kör ut ungarna till skogen och, eller fotbollen, och du sitter i bilen för att du är en dålig förälder. Men när du har stått vid ett kall fotbollsplan 200 gånger och det spöregnar, då är det okej att sitta i bilen.
Ja, det är det, absolut. Jag håller med. Och jag har ju, mina barn har ju vuxit upp nästan. Min yngsta är 13-14 snart, så att, jag står inte parkerad längre och väntar på någon. Det gjorde jag ju förr, och då kollade jag faktiskt på Netflix i trean.
Just det. Det är ju smidigt med den skärmen. Ja, och på ID7an så är den dessutom lutad mot dig. En frågan är om vi någonsin kommer få YouTube i Fisker Ocean, men frågan innan det är: vad är störst chans att vinna på en bil på Bingolotto eller två, eller få låna en Fisker Ocean av press på samma bolag? Vad säger du, Fredrik?
Ja, jag tror att vinna Bingolotto, det är ganska hugget som stucket. Jocke Dyredan på tidningen har ju faktiskt vunnit på Bingolotto, eller det har han inte alls det. Men han motsvarande då, han har fått låna en Fisker Ocean efter att ha legat på dem sen i tidig höst någon gång, tror jag. Nu har han äntligen fått lägga vantarna på den. Så att man kan ju vara med nästa vecka kanske och berätta mer om den saken. När han upplever den. Men om jag förstått initiala reaktionerna därifrån är väl att det är ganska... är det väldigt halvfärdigt allting. Framförallt det som har med mjukvara att göra. Och det, återigen, alltså att det är inte bara de stora drakarna då som levererar bilar som inte är klara och som man hoppas på att ska kunna med mjukvara och uppdateringar bli bättre. Här har de gjort det i kubik, och det är kanske det som är svårare idag att bygga bilar. Rent för Fisker är ju, de lägger ut själva byggandet av bilarna till underleverantörer som kan göra det här. Och det är ju inte svårt. Det som är svårare med bilar idag är ju mjukvaran liksom. Och det är svårt att lägga ut kanske. Det är svårt att få koll på. Vem ska centralt sköta det här och allting? Så det är kanske det som är en stor utmaning nu för alla uppstickande bilmärken.
Skillnaden med Fisker kan jag känna är lite att de har varit ganska öppna med att mjukvaran inte är klar. När man har pratat med dem och så liksom, ja men har den här, ja det är inte helt klart än, men det kommer.
Men de har ändå levererat bilar.
Det har de gjort, och det tycker jag att de ska absolut ha skit för. Men om man kollar på många andra bilmodeller som liksom, nu har vi levererat här är vår färdiga bil, och sen så börjar man använda den och märker att den inte är färdig.
Ja. Ja, precis. Som
Fisker har ändå sagt det från början. Ja. Och folk har, alltså de som köpt bilen vet att mjukvaran inte är färdig.
Men sen är det tydligen, så enligt Jocke, så finns det olika, vem som, en del säger han är nöjd med den här bilen. Han var in på något forum och sagt att en del är nöjd med bilen.
Ja, men det är klart att har jag lagt 700 000
så spelar det råd, då är man nöjd liksom. Ja, kanske.
Nej, nej, men alltså det är klart att det är klart att det kommer alltid finnas där.
Det är svårt, jag vet, det, vi får se. Han är ute och kör den här nu och testar den, får vi se vad den går för. Det blir spännande att se.
Ja, jag känner inte att jag har något intresse av att testa den förrän kanske efter sommaren när den liksom börjar bli närma sig färdig.
Mm.
För annars vet jag ju vad jag kommer att säga. Köp den inte för den är inte färdig.
Nej, exakt. Nej, precis. Nej, det börjar bli förutsägbart det där.
Jag känner att det är en rad jag säger allt oftare i videos.
Ja.
Det måste ju finnas en tid då vi inte har acceptans för att bilarna är halvfärdiga när vi får dem. Och vi resonerar runt att det här är en trevlig bil. Du är lite beta-testare, men så är det nu. Ja. Det måste ju finnas en framtid då vi överhuvudtaget inte accepterar den typen av bil.
Nej, men många är ju accepterande av det. Jag har ju så varit ganska inblandad i Seeker 001 eftersom jag fick köra den där och sågade mjukvaran. Och det är flera liksom, ja men jag köpte den första Polestar och den var inte heller bra. Det här får man lite räkna med när det kommer ett nytt bilmärke liksom.
Men så var det när Tesla kom och det höll jag nog med om då alltså. Så när Tesla dök upp på marknaden.
Men varför var det okej då?
Det som var med Tesla då var väl att de var inte till närmelsevis lika dåliga som de är idag. Det fungerade vissa saker, det gick ju fort att uppdatera. Alltså de ordnade saker väldigt snabbt i sin uppdatering, som jag minns det, kanske har fel i det här. Det som var problemet med Tesla i början var ju snarare att hårdvaran var kack, och där är den ju fortfarande i viss mån. Länkarmar och allt vad det är liksom, som har strulat och luftfjädringen är tidigare Model S, och det är mycket som de har haft mekaniska problem liksom. Och kvalitetsmässiga problem alla år. Men mjukvarumässigt har de ju inte varit så... Där har ju saker fungerat mycket bättre. Och de var ju så tidigt ute också. Det var ingen som... De var ju först med allt. Och då var det wow, vad coolt. Då accepterar man ju det där på ett annat sätt. Och sen var det ju inte de här grundfunktionerna som... Just det, Tesla helt plötsligt så presenterar de... nu kommer vi förvärma batterierna när du laddar på alla bilarna. Pum, och så kom det ut en... Men Volkswagen så, nej, det går inte att göra det över det är. Vi måste, det är maskinellt och bla bla bla. Liksom. Volkswagen får alltid börja med att be om ursäkt för att det inte går. Liksom. Medan Tesla presenterade grejer som man inte visste fanns eller att man ens behövde. Och så fick man det. Det är ju en jäkla skillnad i approach här. Liksom.
Ja, det kan jag hålla med.
Ja, och det är ju för att Tesla har från grunden byggt det här. Det är mjukvaruingenjörer som har byggt de här bilarna. Allt är simulerat. Jag tror inte en Tesla. Alltså, det är ju simulerat.
Nej, det gör de nog inte.
Precis. Och sen så har de... Och sen så är det allt... Vi är ju från grunden byggt av mjukvaruingenjörer. Jag tyckte det var någon siffra där för många år sedan som jag hörde att Tesla består av 60% av mjukvaruingenjörer, medan på Nissan är de 5% eller sånt där. Alltså Tesla byggdes ju...
Jo, det kan vi ju se på... Ja. De har väl inga på Nissan. Nej. För att de har inte uppdaterat det. Nej. Systemet sen...
Ja, men så var det på Volkswagen också, alla de andra. Alltså, Tesla kommer från Silicon Valley. Det är liksom Elon Musk, en datanörd liksom. Och han hade fått tag på de absolut bästa mjukvaruingenjörer. Det är så är det liksom. Och det var ju det som var... De visste ju det här också då, tror jag, att vi kommer kunna göra det här mycket smartare än bilindustrin gör det, för att vi kommer göra allt datorer liksom.
Det som Tesla är riktigt bra på är ju att ta teknik som finns och göra den riktigt, riktigt
exakt.
Bra.
Exakt, det är egentligen Elon Musks grej det där.
Ja, precis. Men sen också, som jag sa innan, det finns alltså ett mynt, har en baksida också, och där Tesla finns ju en övertro vad de kan göra med viss mjukvara för att kompensera för avsaknad av viss hårdvara.
Så är det ju, så är det också naturligtvis.
Och så. Sen får vi ju se vem som vinner racet. Det jag stör mig på, jag stör mig allt på sådana små detaljer, det är ju det här med biltillverkare som har olika appar för olika bilar. Det finns till och med ibland flera appar för samma bil.
Ja, just det också.
Och, jag tror Skoda är såhär, vilken Skoda ska vi ladda hem?
Jag har precis laddat hem en nya Volvo EX30-appen.
Den
dög inte längre.
Nej, och där får man ju säga till exempel att Mercedes har gjort ett jättebra jobb. Att du har en app för alla bilar, och du om du lägger in en ny bil i den appen, så vet den direkt vem det är och du får över inställningarna. Och sånt.
Däremot har ju de fem andra appar för olika funktioner.
Fast det är väl icke-bilfunktioner, va? Du behöver bara en app för bilen. Men sen
ja, men det var ju någon så här, ja men vill du ha körjournal, då behöver du ladda ner Echo-appen ja. Eller Echo Boost-appen eller vad den heter.
Jag kan uppskatta det, för att du, jag menar, det behöver du göra på Tesla ändå. Du kan ju inte använda Tesla-appen som körjournal, utan då får du använda Tessie eller någonting och sådär.
BMW har jag det inbyggt i appen. Ja, jättesmidigt.
Ja, men BMW har ju knappt släppt sin första rena elbil ännu. Men...
Ja, nej, det har de ju inte, men det betyder inte att jag blir beredd att betala massa pengar för en sån ändå.
Det finns olika skolor, men det här som jag är lite rädd för är att exempelvis med Polestar. Polestar där har ju haft fördelen att de bara har en bil då, fram till nu här då. Nackdelen har det ju varit naturligtvis, men också varit fördelen.
Illa om det hade varit flera appar där.
Ja, det kommer till Polestar, men då vet vi alla Polestar 2 ägare får det. Men när man satt med Polestar 4, då fanns ju inte alla de här apparna som har kommit till Polestar 2. Nej, då måste ju de återigen godkännas och sådär. Och då plötsligt kommer ju de i ett läge där ja, men den appen finns på den bilen och den appen finns på den bilen.
Jag har försökt ta reda på lite där vems problem är, eller vems fel är det liksom. Om jag har suttit och kört min Polestar 2 så köper jag en Polestar 4 nu och så försvinner massa appar liksom som inte finns längre som jag har vant mig vid. Är det apptillverkarens fel? Är det Googles fel? Är det Polestars fel? Vem ska jag skylla på liksom? Jag upplever inte att jag har fått något klart svar där.
Skyll på någonstans, både etiskt, moraliskt och juridiskt, så är ju säljaren ansvarig Polestar. Sen vad de väljer för system bakomliggande och så vidare, det är ju helt irrelevant.
Ja, det är ju där det kommer hamna, eftersom man köper en Polestar liksom.
Så är det ju. Vi ska avsluta med att dra till, var det Portugal? Du var och körde Bydsilju också.
Ja, just det. Precis.
Är det där det händer?
Två vänner till. Det är där det händer. De har börjat lägga väldigt mycket körningar där i Portugal. Det är Europas varmaste land. Och när jag sklir av flygplatsen båda gångerna åker dit med båda taxichaufförerna, portugiserna, så beklagade de på värmen i januari. Och var nervösa och oroliga för dem. För det var 19-20 grader varmt och det brukar aldrig vara på vintern. Så att, det var intressant.
Alltså, men jag samtidigt, som är helt ute, var det för varmt eller för kallt?
Det var för varmt. Okay. De tycker att det är konstigt och det regnar inte liksom, som det ska göra. Så att, redan där börjar man... Ja, så i södra Europa börjar bli ganska nervös. Det var i Malaga och i Spanien så var det ju liksom 30 grader varmt redan i november. Och sådär. Så, men skitsamma. Det var det är ju som det här. Men det är därför man lägger provkörningen där, tror jag, för att man, det är bra väder även på vintern. Och sen har de ju finansierat motorvägar där i EU som inte så många kör på, för de är så dyra att köra på. Så det finns en ganska bra motorvägar att köra på också, om jag har förstått saken rätt. Hur som helst så kör vi Bydsil där, och det är ju då Sil fast i en crossover sub-variant. Som är lite högre och mellanklass sub helt enkelt. Det är ju ett väldigt populärt segment får man ju säga idag och... Nu ska jag byta in i det här och jag tyckte det var intressant för att den är ganska nedskalad den här bilen. Dels är inte interiören så där vansinnigt inspirerad som den har varit i Atto 3 och Dolphin, att det var i space. Att i Atto 3 försöker det se ut som ett gym eller vad, det är en sån här konstig inspirationskälla.
Men här är det inte så här spelreplokal snarare.
Ja, det är också. Ja. Fast det är ju vissa saker här som växelvälgen ska se ut som ett här kettlebell-handtag.
Ja, okej. Okay.
Ja, här är det betydligt mer traditionell bil och fina materialval och sådär. Det kändes väldigt gediget. Och den var skön att köra och det var väldigt mellanmjölk rätt in i bil som tar dig från punkt A till punkt B, fast ändå är det sitter högt och bra packning, 535 liter tror jag det var där bak. Familjekärra, så att jag och accelerationen var inte alls något häpnadsväckande, 9,3 sekunder ungefär, framhjulsdrift.
Oj, det är ju nästan så du fick putta den igång den.
Ja, precis, jag tycker. Men för många är ju det där ingen grej liksom, utan man vill ha, och då kände jag att här har de nog faktiskt, jag är ju inte varit speciellt imponerad av Byds bilar fram till nu. Jag tycker inte om Atto 3, jag tycker inte om Dolphin, jag nästan avskydde den här Dolphin, och jag gillade inte... Tang heller, speciellt bra. Eller det var Han.
Tang var ju enfasbilar och lite sådana tidigare.
Ja, precis.
Atto 3 var väl lite småmysig och väldigt billig för privatleasing. Alltså.
Ja, billig privatdiesel. Ja. Det är det som jag kommer till det då. Men den Silju kändes faktiskt riktigt bra om de får den ner priset på den. Alltså om de kan göra den en hundring billigare än en Model Y, då tror jag de kommer att sälja stora volymer. Eller någon fantastisk privatdieselkampanj på den.
Oj, de måste göra det.
Flyga, alltså. Liksom. Ja, jag tror det. Men alltså, det ska ju vara så. Den är, jag menar, det är en 160 kW motor fram och det är liksom LFP-batterier som inte har en jättebra snabbladdning. Det finns inte ett, det är ingen lyxkärra, fast den är väldigt trevlig och, ja, bra bil för familjen som inte kanske är så bilintresserad, om man säger så. Samtidigt så, för att om de hamnar då konkurrerar med Model Y då, om du har 800 liter plus bagageutrymme, ja, ni vet allt det här med Model Y, så det går inte att konkurrera med. Du måste ner i pris då. Och jag tror att de kämpar med det nu, för de sa att de ska komma med svenska priser i början av februari, och de har ändå inte ramlat ner. Så jag tror de försöker få till någon bra deal med det där. Och får de till det, då tror jag de kommer sälja stora mängder av den här bilen, faktiskt.
Jag tänker lite på MG Marvel R när jag ser den.
Ja, men den är snyggare tycker jag.
Typ samma storlek.
Ja, ungefär. Ja. Den är 4,7 lång och sådär. Den är, ja, det, mellanklass.
Det vanliga. Liksom.
Ja, precis. Men den konkurrerar med Scenicen när den kommer väldigt mycket också.
Den är ju lite mindre, Scenicen.
Ja, men det är ju sämre räckvidd på den här. Det är 87 kWh i Bydsilju. Och då har den en räckvidd på 50 mil. Det är inte speciellt imponerande, ska jag säga.
30-80% på 28 minuter är inte heller imponerande.
Nej, och att de räknar från 30-80 också är horribelt. Det är lurendrejeri liksom. Vem ska gå på det där liksom? Ja. Det är segt vid laddstolpen och sådär. Så jag säger, det är ingen... Men hellre det än att de försöker göra någon, som många andra kineser, att de försöker göra en Audi eller en BMW eller en Mercedes, så blir det halvkackigt liksom. Jag tycker det här är liksom, om de kan få till priset nu, då har de en grej.
Men få till priset, varför är de, det känns som att de vill ha ett högre pris än MG, men sen så i och med att de inte lyckas med det så får, eller de lyckas kanske inte så gott som MG, och därför så får de då sänka priset genom kampanjer då. Vad vill de ligga bud då?
Jag tror att de jag vet faktiskt inte var de vill ligga exakt så liksom, men för det är ju svårt att säga att MG är ju bättre bilar, alltså MG4 är ju riktigt bra bakhjulsdriven jämfört med något från annat från bud. Så att jag vet inte, som jag hörde nu på när jag var på den här presentationen, jag frågade om det här, varför i Kina är de ju jättebilliga, det är därför de säljer sådana volymer också. De kostar ju, det är ju halva priset nästan. Sen förstår man att det tillkommer kostnader för att du ska skeppa över bilen och det ska in i Europa, det moms och allt vad det är liksom. Men varför är de så dyra, de som ska vara billiga? Och då säger de att det är för att det är så små volymer. Men vadå små volymer? Ni tillverkade ju 1,6 miljoner elbilar förra året. Och Tesla tillverkade 1,8 miljoner, så att för övrigt kan vi ta in den också att Tesla är fortfarande världens största elbilstillverkare, inte bydd. Ja, det som Bydd gör är att de tillverkar också 1,4 miljoner hybrider.
Ah, så det är elektrifierade
bilar är större än Tesla, men inte rena elbilar. Okej, okay. Det var den saken i världen. Det de sa då, de har låga volymer, men 1,6 miljoner bilar är ju ingen låga volymer. Jo, men det är inte så att de exporterar de bilar som tillverkas i Kina för den kinesiska marknaden till Europa, utan de bygger egna bilar till den europeiska marknaden i egna fabriker, tror jag också. De bilar som åker till Europa är längre till exempel, för de måste ha krockzoner och sådana grejer för att anpassa till europeiska säkerhetssystem.
Ja, vad snällt.
Och de, ja, precis. Och de har även, det är även andra saker som kommer i aspekter som har att göra med att det är andra bilar som skickas till Europa än det som skickas till Kina. Så därför så finns det inga volymer att tala med. Så att det hela är alltså en volymfråga för bud. När de får upp volymerna för europeiska marknaden så kommer de ju få ner priserna markant liksom. För de här LFP-cellerna talar ju för det. Och de kan ju också bygga bilar uppenbarligen i stora volymer. Så att jag skulle säga att än så länge är inte bytt något stort hot mot de europeiska biltillverkarna. Men inom kort kommer de vara det när de här volymerna tillkommer. Och nu ska de ju börja bygga bilar i Europa till och med. Så att...
Men de har ju låga privatleasingpriser. Där måste ju väl någon stå för liksom värdet sen.
Ja, det är Bydd själva som står på det. Och det kan Peter S.
Ja, de skickar ju... Varje gång det säljs en Bydd-bil via de kampanjerna så är det kickback på många tusen. Över 100 000 till upp mot 200 000 har jag hört. Till hyrde in bil då, som generalagent.
Men kan man inte använda samma princip på kontantpriset då, så att du får ner kontantpriset, alltså för att lansera byta att...
Ja, då får vi tillbaks bilen och kan sälja den sen på andrahandsmarknaden, säkert. Det är någon med det att göra, tror jag.
Hela bilvärlden känns ju som att allting handlar om finansbolaget. Jag vet ju när jag köpte min Audi e-tron 55, köpte privatleasare, då var det ju också sån här, när stora posten kampanj, Volkswagen Finans, det var ju också, om det var 100 papp som drogs av och allt vad det var. De här privatleasingpriserna har, det är så intressant med privatleasing, för det var, så fort jag frågade handlade någonting om sådär, allt jag frågade handlade om när det kom till privatleasing relaterade spörsmål, då när det skulle tillbaka sådana saker. Jag kollar med det är helt upp till Volkswagen Finans. Helt, alltid var upp till Volkswagen Finans. Det är verkligen finansbolagen i den här världen sitter ju på mycket makt när det kommer till priserna. Och är inte de inblandade, så nej, då finns det ju inte heller något att ge på dem. Jag tycker att Byd Atto 3 är en underskattad bil. Så jag gillar den som stadsbil.
Jag tror vi får gå ut och göra upp om den saken.
Och då är vi 2-3, tänk på det.
Ja, inte. 2-3. Vi får ihop 2-3.
Ja. Nej, men det var ju, den är hopplös i kyla och den är hopplös i... Och,
jag tycker att den är alldeles för gungig.
Så med styrningen.
Jag har svårt för den.
Igen, där så måste vi prata om syfte då, va? Jag gillar ju även lilla Dolphin. Men när jag säger att jag gillar Byd Atto 3, då handlar det alltså om att köra till ICA eller Willys och hämta matkassar. Och den är lite skönare att köra in i stan än exempelvis Teslan. Och när det kommer till Dolphin, ja, just det. Och det är så här, den är ju perfekt som hemtjänstbil. Alla bilar har ju sina syften.
Jag skulle aldrig vilja jobba i hemtjänsten med den som bil, men
nej, så hemskt.
Nej, jag har inte kört det.
Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och framförallt är det prislappen.
Wow, ja, det är ju en väldigt billig bil. Men det är ju inte för att den någonstans
är billig.
Nej, det är ju för att den har ju typ inget batteri där i minstingen. Och e-fasladdning och allt vad det är på minstingen. Den är ju inte aktuell den, utan det är ju mycket yttersta där. Ja. Men jag tyckte att den var lite kul att se interiörsmässigt. Den kändes som en klassisk bil utan...
Men det var väl ganska spacad, var den inte där?
Nej, det var det väl inte. Det är så härligt. Det finns två saker som jag och Fredrik... Vi gillar varandra, Fredrik Sandberg. Vi kan ta en kaffe på hotellfrukosten och njuta av varandras tillvaro. Men det finns uppenbarligen två saker då du och jag kan börja veva mot varandra. Det ena är ju då... i relationen till byddbilar, hur bra de är. Och den andra är ju hur liksom, vi är väl överens om att Elon Musk är en intressant figur, men vi är väl inte riktigt helt överens om hur mycket personliga problem den mannen har, tror jag.
Nej, ja, det tror jag inte. Nej, just det, så är det nog jag också. Jag menar ju att han är... Jag vet inte, ska vi gå in på honom nu? Har vi tid för det?
Det har vi väl. Ska vi ta en Musk? Ska vi ta liksom en sån här, vi pratar ut här nu. Ja, jag är hävd att säga att jag tror att Tesla mår bättre av att Elon Musk slutar engagera sig i bolaget. Av flera anledningar. Precis som Apple blev ett bättre, välfungerande och mer produktivt bolag som levererar ännu mer bra grejer när Steve Jobs gick ur tiden. Även om det var otroligt tragiskt att han gjorde det. Jag tror att Elon Musk både sitter och röker på alldeles för mycket, har alldeles för mycket konspirationsteori i skallen och lägger för mycket fokus på Twitter, X eller vad det heter, och att han därmed glömmer Tesla.
Du har fel på flera ställen där. Flera
punkter är alltså
felaktigt. jag håller inte med om Steve Jobs heller. Jag tror att Steve och Apple har varit mycket intressantare bolagen där idag. De har ju väldigt fina produkter, de har ju hållit skepp, alltså de har ju förvaltat sitt pund bra, men de har ju inte varit så innovativa sen Steve Jobs slutade, så får man ju säga. Men att Elon Musk knarkar har jag väldigt svårt att tro. Dels så får han inte det för att han är inblandad sin roll i SpaceX, så att han skulle åka ut från SpaceX ganska fort, eller de skulle bli av med kontrakt med NASA om han höll på med sånt. Så att jag tror det finns en viss koll på det där. Och sen när han satt hos Joe Rogan och rökte Bryce och tog en munblås. Som gammal rökare, hårdrockare och rökare från 80-talet, så kan jag se när någon inte kan röka, så att säga. Jag tyckte det var ganska uppenbart att det där var... Ja, exakt, exakt.
Jag vill bara flika in.
Ja, men lyssna här. Lyssna på
jag
mitt
slutsats. Jag måste bara flika in en grej där. Jag säger inte att det är fel. Jag vill bara... Jag personligen gör skillnad mellan att knarka och röka lite braj. Bara så att
ja, jag fattar
knarket
det.
Starkt ord och samma substanser.
Jag kan ingenting om knark, för jag har aldrig någonsin rört det. Men jag kan se på en rökare om de kan röka eller inte. När Elon Musk satt hos Joe Rogan så såg man att det där var nördiga killen som fick komma ner i rökrutan med de tuffa grabbarna och ta ett blås. Det var väldigt tydligt att det var precis så. Och så tror jag fortfarande att jag har svårt att tro att han skulle vara någon stor narkoman och slag. Och han skulle inte kunna byggt upp de där två företagen, SpaceX och Tesla, om han höll på med droger. Det är helt omöjligt. Mycket kan man säga om honom, men så jävla skarp är han inte.
Jag är nog beredd med att hålla med Fredrik här faktiskt. Att jag tror inte att han sitter och tar både ren och
det.
Utan jag är mer inne på att han är bara väldigt driftigt på sitt sätt.
Han är väldigt driftig och ja, precis. Och han, det här, alltså, men däremot så har jag nog med kanske att han har tappat lite fokus på Tesla. Och att,
fast det är inte jättekonstigt när man har ganska stora företag och ta hand om.
Men vad behöver Tesla göra nu? Vad är liksom deras, han har ju drivit det hit liksom. Vad behöver de göra nu? Vad är nästa mål? Jag tror att han, det som är först var det att de skulle göra den där Roadster, och så skulle de sälja den, och sen så skulle de göra Model S, och sen var det Model 3 och Production Hell och Model Y, och nu är de ju så jävla stora.
När man har tagit över världen, vad är nästa steg liksom?
Ja, men precis. Nu är det ju då, men det är de här små bilarna eller batteritillverkning också för sådana här lager och sånt där, och driva gruvor och grejer. Och det kan han nog, det har de rätt i, Peter. Det kan han faktiskt lämna över till, vad heter han, teknikchefen där nu? Han tror jag är han som kommer ta över. Han har glömt bort det. Ja, nej, jag vill, kanske att Elon Musk bör stiga åt sidan. Men det kommer han aldrig göra, för att han äger som stor del av företaget och han blir ut.
Det som jag tycker är viktigast, som jag har mest problem med Tesla, det är ju den här otydligheten i vad är autopilot, enhanced autopilot. I Europa så existerar ju knappt utökad autopilot, den har ju knappt några funktioner extra då, i och med att du inte kan få dem att parkera själva och sådana saker, medan den funktionen fungerar i USA. Och sen har vi det här med det här hela självkörande debaclet, som för det första så handlar det ju inte om att vara självkörande då, i och med att du fortfarande alltid är ansvarig som förare. Men det handlar ju om att få ut den, som om vi glömmer, om vi bara liksom ignorerar det här varumärkessnacket, autopilot, självkörning, utan bara säger så här: Tesla har världens absolut bästa assistanssystem. Den kan köra själv in på gator och torg, FSD-betan. Alltså få ut den som en färdig produkt runt om i världen. Det skulle ju Elon Musk fokusera på. Han skulle ju resa runt, han skulle ju prata med framförallt EU. Är det ju inte, för det är ju samma, det är ju inte EU, man brukar prata om att det är EU som är problemet här när det kommer till regleringar, men det är ju egentligen UNESCO, hela det är ju det FN-organet som reglerar bilar och dess regler runt om i världen, minus USA och Afrika och Kina, men Japan, Europa och lite sådana saker, EES, där är det samma regler. Och det skulle han åka runt och påverka, så att vi fick de här harmoniserade systemen runt hela världen. För igen, om man bortser från hela det här snacket och skämta om att ja, det är alltid nästa år, det kommer självkörande och så vidare, utan bara konstatera att nej, bilarna kommer inte vara självkörande på det sättet att bilarna är ansvariga, inte föraren. Men Tesla har ju tagit fram världens bästa assistanssystem. Låt oss uppleva det nu.
Mm.
Det tycker jag är det absolut viktigaste som finns. Och sen så är det ju klart att om de då lyckas få ut en prisvärd Model 2 då, innan kineserna lyckas sänka priserna alldeles för mycket, innan ID2 och motsvarande kommer från tyskarna, ja, men då har vi ytterligare en jävla slägga rakt in i bilmarknaden. Mm. Så det är ju det viktiga fokus.
Ja. Han slarvar bara upp. Det tycker jag är sorgligt det som pågår nu, att han slarvar bort alltihop, att han har gett sig in i det här förbannade kulturkriget liksom. med könskorrigeringar, intersektionalitetsteorier och debatter och liksom hela den där geggan som pågår i USA, där är han inne och ska debattera. Ja. Som den där arge farbror liksom på festen som ska trycka upp en i törn liksom och berätta hur det här ligger till.
Det är så kul också, för att det är precis som att han har hittat, han har liksom någon sån här nyrenässans av de här tankarna, och så kör han de här samma gamla tråkiga populistargument som man har hört just från farbror på festen. Ja, men det är inte så intellektuellt helt plötsligt. Här har vi mannen som har byggt upp världen.
Ja, exakt. Ja. Alltså, och så hamnar det i en fyllediskussion på någon efterfest någonstans om könskorrigeringar är bra eller inte. Jag vet inte vad är det han ska hålla på med liksom? Någon satt han och twittrade om p-pillrets hormonella påverkan. Vad är det frågan om
liksom? Han är på väg in. Det är där han är på väg in. Och där är lite så här, det spelar ingen roll om han röker på eller inte. För han är ju på väg in i samma galenskap ändå. Ja. Jag menar, snart kommer han ju börja med de här. För det finns ju alla de här. Det finns ju en process man går. Och det, jag vet, om man inte redan har gjort det, så kommer han ju snart börja prata om att exempelvis sjukvården då är onda och elaka och gömmer.
Ja, han går in i den där. Och sen så igen ser ni Ukraina också säga att Ukraina inte kommer bli in. Ryssland kommer ta över Ukraina, säger han. Ja, men det var ju vad folk har sagt till honom sen han startade Tesla. Det här kommer inte gå, du kommer inte kunna bygga några bilar. Vad är det för liksom plötsligt att de bara ska lägga sig platt? Och vad vet han om någonting? Som har alltså geopolitiska... Han kan ingen statsvetenskap, han har aldrig läst. Han är en ingenjör. Han ska väl inte ge sig in och debattera de här sakerna.
Attraheras, det är inte hans område. Han attraheras ju av de här auktoritära männen på något sätt.
Ja, precis. Och det har ju att göra med att den amerikanska högern har radikaliserats. Och den amerikanska vänstern har också radikaliserats. Det finns ju tokerier på vänsterkanten också. Mm. De här två... den ena blir tokigare, de jobbar upp varandra
liksom. Man driver varandra och,
ja, exakt, och de som sitter i mitten och tycker att vi kan ta lite lugnt här och resonera om saken, de kommer alltid hamna i kläm i det här, och så är det alltid liksom. Och tyvärr så har han ju hamnat i den här träsket, för han är svårt att ta sig ut. Vad jag skulle säga var att Drew Baglino heter han, som är en teknikchef på Tesla. Han brukar vara med på presentationer och sånt där. Han tror jag skulle behöva ta över Tesla, för han verkar ha väldigt bra energi och förstå själva grejen.
Var det han som sabbade Cybertrucken eller? Nej,
alltså, nej testade... det var ju designchefen.
Kastade sten på
det var ju Franz von Holzhausen. Ja.
Ja, vi hoppas ju, och just för förtydliga också, att man får tycka och tänka man vill, särskilt på Twitter X och sådär. Men vi hoppas att fokus ligger på bilar för Elon Musk framöver. För det kommer vi alla glädjas av. Och konkurrenter kan tycka det är lite jobbigt naturligtvis. De önskar ju att Tesla inte fanns, men de har drivit på marknaden. Eller bilmarknaden på ett sätt som vi säkert skjutit in den i framtiden
flera år. Det här kan man ju verkligen säga, att konkurrens är bra.
Det kan man verkligen göra. På tal om konkurrens så hittar vi tidningen Elbilen på elbilen.se.
Ja, just det, elbilen.se.
Ja. Och även då i Readly och som egen app. Det kostar, vad kostar teknik? Teknikveckan. Jag vet inte varför den kom in alltid. Vad kostar elbilen plus?
Elbilen plus kostar 39 spänn. Nej, 39 spänn månad. 395 per år.
Ja. Och då får du tillgång till plusmaterial på webben. Och lyssna på denna podd reklamfritt. Kristoffer Gullin hittar ni på Elbilsmagasinet. Han har också en abonnemangstjänst som heter vad? Elbilsmagasinet Patreon eller plus? Eller?
Ja, Patreon någonting.
Ja, se där ja. Ja. Peter Esse hittar ni på Peter Esse. Jag har inga abonnemang än så länge. Som journalist så tycker jag det är lite vackert att vara fattig, va? Det är liksom en liten USP.
Säger han samtidigt som han har en Audi Q8 fullutrustad på beställning.
Och en Tesla som står och
skrotar i garaget. Jag vaskar bilarna här, men nej. Sorry, jag raserade den bilden.
Ja. Och den enda som får pengarna här i den här podden dock, det är ljudtekniker Dennis Klarin. Så tack för ditt arbete här i denna rekordlånga inslag och kanske något klipp också. Ha det bra allihopa. Hej!
Hej på er!
Ja, hej!
Bort är min YouTube. Bort är min YouTube.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.